Jag heter Stina Wirsén. Jag jobbar med kultur, konst, litteratur i olika former. Jag har gjort väldigt många barnböcker, skrivit, illustrerat. Ibland illustrerar jag andra författare, så ibland illustrerar jag egna texter. Jag jobbar också med teater och film. Och jag gör väldigt mycket illustration och konst som också vänder sig till vuxna. Men jag tror att vi kommer att prata mest om barnperspektivet. Eller hur?
Stämmer. Hej Stina.
Hej.
Hej. Du, välkommen till Bokskåpspodden.
Tack så mycket.
Jag är så glad att jag får prata med dig. Jag slängde en hög med komplimanger i ditt knä precis innan där.
Ja, ja, nej, men det var väldigt fint att få höra. Och, ja.
Jag blir lika glad varje gång jag får höra att någon gillar det jag gör. För det är ju... Det är ju inte därför man håller på. Man håller väl på för att man håller på. Men det är ju fantastiskt fint liksom, när man då och då blir påmind om att det faktiskt också når ut och fungerar.
Ah.
Det är härligt. Det tackar jag för.
Ja, men det förstår jag. Jag förstår också att det inte är liksom, det primära syftet till att du håller på. Men du har ju hållit på ganska länge nu. Ja. Och egentligen kanske har du hållit på med det här som du håller på med sen väldigt tidig ålder.
Ja, på ett sätt så kan man väl säga att jag håller på med det som jag har gjort sedan jag var 1 eller 2 år gammal.
Ja.
Det vill säga att jag ritar och berättar och bearbetar vardagen och livet genom att försöka hitta ord och bild för det som händer mig och andra. Och det är väl det som är att leka egentligen. Och det gör jag fortfarande nu vid 55 års ålder. Jag fyller 56 i sommar.
Mm.
Och det är en ynnest att man får leka. Och jag säger det för att jag tar leken på blodigt allvar såklart. Jag ser ju hur livsnödvändig den är. Och att det egentligen är ett sätt för barn att förstå sig själva och sin omvärld. Och vuxna som fortsätter med det, man brukar ju kalla det för andra saker än att leka. Men jag tror att egentligen är principen densamma.
Just det, vad fint. Jag har ju förstått att eftersom du också växte upp i ett hem där det fanns alltså, skapandet och kreativt utforskande och måla och rita och sådär. Konsten helt enkelt fanns väldigt tillgängligt och nära.
Precis, så har det varit. Jag har ju, båda mina föräldrar gick på konstfack och både jag och min syster har ju hela vår barndom både lekt mycket men sytt och målat och hittat på pjäser och byggt små byar i trädgården och skapat i alla material som finns. Så att det är ju så, och det var väl tur kan jag säga för mig att det var tillåtande precis på sådana sätt som jag kan tänka att jag med min personlighet behöver.
Mm, just det.
Jag tror att de allra flesta barn, jag har träffat ganska få barn som inte har en lekande sida eller en kreativ sida. Det ska ju mycket till. Sen är en barn lika olika som vi vuxna naturligtvis. Men det här liksom utforskandet och det kreativa och att få arbeta med det ostört, kanske i oömma miljöer och tid som inte är begränsad. Det tror jag egentligen är nödvändigt för att man ska utvecklas liksom, till sin optimala liksom, person. Så behöver man få tillgång till det.
Det är så fint när du säger oömma miljöer. Det har jag hört dig säga någon gång tidigare i någon intervju. Och där du beskrivit att du liksom kunde ligga så här under möbler och rita på undersidan av bord och stolar i byråer och sådär.
Ja, just det minns ju inte jag. Utan det var ju när vi flyttade som mina föräldrar, som min mamma plötsligt blev, eller kanske båda föräldrarna, att då märkte de alla teckningar under möbler. Men det roliga är att jag har nu när jag har barnbarn, så har jag plockat en möbel som har stått i mitt barndomshem som jag nu har i barnbarnens rum. Och där har jag i alla lådor har jag ritat. Så det är teckningar i alla lådor. Så det är liksom barndomsteckningar.
Men direkt på träet liksom? Alltså,
ja, precis. Gud. Ner i möbeln liksom. Sen har jag ju ritat i princip i alla barnböcker också. Alltså i böckerna. Mycket barnböcker som jag har kvar från min egen barndom är ju liksom bättrat på lite. Där jag fattades. Så är det. Och även när jag gick, jag tror till och med att jag gick i högstadiet, så blev jag inkallad till rektorn en gång för att jag hade ritat i en bok.
Mm.
Om det var i historia eller samhällskunskap.
Mm.
Och det var ingenting som var något medvetet bus, utan det var bara att jag glömde bort mig. Liksom.
Just det.
Jag började rita i boken.
Mm. Ja, men var det så att du liksom, att det var tydligt för dig tidigt att det här skulle du också jobba med? Det här är liksom någonting som du ska göra? Eller så, fanns det liksom nära, det var ingen...
Jag tänker så att jag, på det sättet så vet jag ju, när jag började Konstfack så var det ju så tydligt, för då kom ju mina klasskamrater från alla möjliga hörn av Sverige. Jag hade ju inte någon större, jag tror att nu för tiden så finns det ändå mer ett större internationellt utbyte också.
Mm.
Men det var unga människor från Småland och längst upp i norr, och alltså det var en blandad klass så.
Mm.
Och det var ju också tydligt att alla hade ju inte riktigt haft samma stöd hemifrån.
Nej.
Utan det är ju så att det är ju, det ska ju till liksom en viss, ja, tillit till att liksom konst och kultur kan vara ett jobb.
Just det.
Att det går att försörja sig på det, eller att det inte är så farligt om det inte går att försörja sig på det. Sen, alltså, ofta är det ju så att det är ju ganska homogent klassmässigt, är det ju det på konstskolor och så, för att det, liksom, det krävs en viss backup hemifrån och ett visst självförtroende för att ge sig ut i de här yrkena som är så vaga.
Mm.
Men för min del så var ju, eftersom mina föräldrar hade gått Konstfack, eftersom de hade vänner som också var konstutövande, så har det var liksom inte en fråga för mig, eller det behövdes inget uppvaknande så här, det här kan man jobba med, utan det var, jag försökte väl som alla andra liksom i klassen, försökte man liksom krysta fram och så här, ja, jag vill bli, och så drog jag till mig, jag kommer ihåg att jag drog till med tandläkare bara för att jag ville säga någonting, så här, för att alla andra sa så här, riktiga jobb liksom. Men jag tror egentligen att det var liksom ingen djup önskan från min sida, utan det var mer liksom att jag också skulle säga ett jobb.
Ah, just det.
Sen har jag ju inte hunnit ha så många jobb, eftersom jag som så ung dels kom in på Konstfack som ung, och sen så började teckna för Dagens Nyheter redan när jag gick i skolan. Men jag jobbar lite på hemtjänst, jag har jobbat lite inom sjukvård, jag har jobbat lite på krogen, så liksom jag har några halvår eller månader här och där i mitt liv där jag har haft riktiga jobb.
Mm.
Och det är jag väldigt tacksam för idag, att jag åtminstone har haft det lilla. Så att säga.
Men jag tänker också vägen till böcker och till skrivandet och till barnböckerna. Via liksom konsten och Konstfack eller och sådär. Men har skrivandet också varit något som funnits med dig? Du berättade lite om att ni skriver teater.
Ja, jag har ju inte utbildat mig en endaste dag, varken i pedagogik eller i text eller i att skriva. Däremot så tänker jag att alla mina år på Dagens Nyheter, jag var ju anställd där i över 20 år, va? Om jag inte räknar fel. Jag har ju umgåtts nästan mer med skrivande människor, oftast då journalister, men också en del författare. Men sen så framförallt har jag ju läst så fruktansvärt mycket. Jag läser jättemycket, både barnböcker fast jag är vuxen, och oavsett om det finns något barn i närheten eller inte. Men också litteratur för vuxna. Så att jag tänker att det alltid har funnits med mig, och att jag egentligen inte tycker att det är så stor skillnad.
Nej.
Man skriver och ritar liksom. Och jättetydligt nu, kanske ännu tydligare nu när jag jobbar mer och mer med teater. Mm. När man liksom helt sömlöst jobbar emellan. Jaha, ja, det här kanske vi kan skriva ut i manus. Men eller ska vi ha det i scenografin? Eller kan man istället gestalta det i kostym och då kan vi stryka det i manus. Så vissa konstformer är ju ännu mer så att det är flytande mellan text och bild och vad som är vad, så att säga. Och även i barnbokeriet, i början, min första bok skrev jag själv. Det var en skoluppgift som var någon sorts tävling.
Är det den här jag har fått en klocka?
Ja, precis. Och den var ju så här, tävlingen gick ut på skriv en barnbok om att lära sig klockan.
Aha, okej.
Okay. Och den var ju väldigt så här, det var precis det man skulle, och jag vann ju inte den. Det var en tjej som hette Charlotte Rinaldo som gjorde en jättefin bok. Och jag kommer inte ihåg vilket förlag det var, om det var Liber eller Natur och Kultur, eller jag minns inte vilket förlag. Så då var ju första pris att hon skulle få ge ut den, och den kom ut. Men då minns jag att jag tänkte så här, men hennes var ju väldigt fin och det var ju helt rimligt att hon vann, men min är ganska bra också. Så då gick jag till Rabena Sjögren och då ville de ge ut den. Men den hette från början en prick och halv i och över. Och det tyckte jag var en ganska kul titel, men det tyckte inte de. Så att jag tycker ju nu i efterhand, jag är ju otroligt glad för den starten som jag fick. Men jag tänker att hade det varit idag hade jag nog stått på mig lite och sagt att jag har fått en klocka, kanske inte heller var så kul. Men prick och halv, prick och halv i och över, och andra sidan, nu barnen idag skulle inte förstå någonting, va, av det. Alltså det här med klockan, att klockan är rund och de här siffrorna. Det är liksom en helt ny värld vi lever i nu med tiden och hur man ska mäta tiden och när barn ska lära sig klockan. Och så.
Just det. Ja. Men vad är det som gör att du, liksom, att du ställer upp i den tävlingen? Att du liksom vill...
Nej, men det var en skoluppgift. Alltså vi gick i skolan.
Det var
på Konstfack. Så det var, jag tror att alla gjorde den.
Men det var det som ändå gjorde att du, liksom, du kom in liksom i...
Jag tror det får man säga. Sen praktiserade jag där på Rabén och Sjögren och så började jag liksom göra lite grejer för dem. Så förlade vi flera böcker där. Jag och min mamma gjorde en serie som heter Rut och Knut och den låg på Rabén. Så att det var liksom mitt sätt att börja. Och min mamma har ju läst jättemycket högläsning för mig och min syster. Så att jag tycker liksom att barnböcker och bilderböcker har ju varit en väldigt naturlig del av mitt liv. Att jag både har konsumerat det och sen så har jag hittat på historier och som jag nämnde det. Jag har lekt och hittat på, kanske delvis också regisserat liksom olika lekar och sådär. Så att det har legat nära. Men jag har inte haft någon identitet som en skrivande person, utan det jag har varit utbildad för och det jag har liksom försökt mig på, det är ju att göra bilder. Så det här textsidan har väl vuxit liksom mer och mer. Och nu ska jag säga att jag skriver nästan lika mycket som jag ritar.
Vi hoppar fram till 2005 och Vems byxor?
Okej.
Okay. Ja. Som kommer ut och blir första boken i den här liksom, serien som du kanske är mest känd för.
Ja.
Hur många har det blivit förresten? För nu, alldeles nu i dagarna, typ imorgon kanske, så kommer ju Vem Bits.
Vem Bits, ja.
Och vilken är det i ordningen?
Oj, då har jag inte jag räknat.
Nej, det är så.
Ja, jag vet inte. Vi får nästan gå in på Adlibris och kolla.
Ja, vi får kolla upp det.
För sen är det ju också att det har varit lite samlingsvolymer och lite så här som man tappar räkningen. Men Vems byxor kom samtidigt som Vem är arg?
Ah, just det.
Det går ut två stycken i taget.
Var började de böckerna för dig?
De började med att jag och min son, som då var bara drygt ett år, han var någonstans mellan 1 och 2. Han och jag satt hemma vid köksbordet och ritade och höll på pula. Och han hade precis börjat förskolan. Eller om det var så att han precis skulle börja. Vi höll på att prata om vad en förskola är och vad som kan hända. Och att man kan bli biten eller någon kan slå en kloss i huvudet på en. Och så började vi rita det där tillsammans. Och prata om liksom vad som kan hända i en förskola. Sen är det ju inte givet att Vem är arg utspelar sig på en förskola. Jag tänker att det är det. Men det kan ju lika gärna vara hemma i ett barnrum. Det är liksom en icke-plats. Eller något, så att det började liksom med Gustavs och mina samtal. Och så blev det de här två böckerna då. Vems byxor och Vem är arg.
Men jag tänkte att det bara skulle vara de två. Och sen så gjorde vi två till och sen så blev det där mer och mer som ett universum. Och jag har ju tyckt att det har varit fantastiskt roligt.
Mm.
Jag tycker det är jätteroligt att vara i den där vänvärlden.
Mm.
Och sen så tänkte jag att det ändå skulle vara slut på den när jag hade gjort. Vad kan jag gjort då? Jag kanske hade gjort 10-12 böcker. Och jag hade hunnit göra tecknad film av dem också.
Just det, precis.
Och två stycken tecknade filmer. Med kortfilmer. Och då tänkte jag att nu är det färdigt med vem. Och sen så var det som att jag ändå saknade dem lite. Och förlaget undrade också varför jag slutade. Och så var det min syster som, det var bokmässa i Göteborg. Och vi satt och käkade ute på krogen. Och så sa hon så här, men det kanske är så att de vemdjuren har blivit vuxna. Och då plötsligt så var det som att, ja men det är det såklart. Det är mina barn har ju blivit stora och Gustav också har blivit stor. Liksom. Så att det, för att jag ska få någon nytändning in i det här så måste det hända någonting nytt. Så då var det som hände. De växte upp och blev vuxna. Och så har jag börjat om.
Just det.
Och då är det liksom en ny liten generation vemfigurer. Och sen så har ju det också blivit film. Så i september så ska vi ju ha en ny filmpremiär med nya vän.
Oh.
Så det är väldigt, väldigt kul.
Vad har din roll varit i det när det har liksom blivit?
Då, i den så samregisserar jag med Linda Hambeck som också är producent.
Mm.
Och som jag har jobbat med många gånger tidigare.
Mm.
Och sen så bygger de ju, de är ganska bokstavstrogna så tillvida att vi följer böckerna. Men vi har gjort vissa ändringar. Vi har lämnat bokmanus mer den här gången än förra gången vi gjorde film.
Mm.
Så att det är mer att vi har förändrat och tajtat och klippt och plockat in lite nytt. Men framförallt tajtat ihop för att det ska få plats i det här nya formatet, animerad film. Och det är jätteduktiga animatörer som jobbar under någonting som heter dockhusanimation i Trollhättan. Så där sitter en massa animatörer. Är det så kul?
Hur var det att se de här dina figurer liksom börja röra på sig och låta?
Ja, precis. Ja, det är en jätteduktig tjej som heter Tessan Laurén som också jobbade med de första filmerna.
Mm.
Men som det var så härligt att hon sa ja till att göra ljudet den här gången också. För det är hon som gör de här alla vem-ljuden.
Mm.
Det är inte riktigt något språk utan det är mer som ett mummel. Jag har ju varit med om det förr så det här är ju tredje gången de rör på sig. Och jag är väldigt, väldigt delaktig. Jag är med och tecknar jättemycket.
Mm.
Jag tecknar alla så kallade, eller många mellanteckningar. Och framförallt i början av projekten. Sen blir animatörerna mer och mer varma i kläderna. Och till slut så behöver man göra ganska lite för att de är så duktiga. Men i början så är man mycket i och petar för att få till rätt tonalitet. Och att det ska liksom kännas som mina figurer.
Mm. Och dina figurer, alltså dels tänker jag ju också på namnen på dem. Hur hittar du dem? Eller de här som är lite mer gnis och knatt. Och, men också hur de ser ut och vilka de är. Alltså kommer det liksom lätt till dig? Har du fått liksom mejsla fram dem? Mm, hur har det sett ut för dig?
Just det. Det där är en bra fråga som är svår att besvara. För det är ju så jobbigt med det här yrket. Att om det går lätt så är det rätt.
Mm.
Men det går ju inte alltid lätt. Och det måste ju vara svårt också vissa perioder. Och man letar och famnar. Och så jag slänger ju väldigt mycket.
Ja.
Jag tecknar ju snabbt och skriver snabbt. Men jag ratar väldigt mycket.
Mm.
Jag kan inte säga att jag är på samma papper speciellt länge eller att jag är liksom, håller på och nöter fram mening efter mening. Utan det är mer att jag skriver av mig och skriver ur mig och sen så kan jag titta på det två dagar senare och bara nej men det här är ju bara skit. Det är bara att börja om. Alltså det är mer så. Så att det är inte som att det går både långsamt och fort. Och sen så plötsligt så kan det vara att man precis har somnat eller man sätter sig på ett tåg och inte har något papper att tillgå, då plötsligt kommer
då
man på
någonting. Då ska det komma.
Så att det finns ingen riktig logik. Och folk brukar fråga så här, börjar du med texten eller börjar du med bilden?
Ja.
Och jag kan inte svara på det, för det är olika varje gång.
Mm. Mm.
Ibland kommer man på titeln. Ibland kommer man på en figur. Ibland kommer man på ett tema som man tycker att man borde skriva om. Ibland så tänker man så här, det vore kul och vad gör kanin nu när han har blivit vuxen och fått det där hipsterskägget och han jobbar i förskolan, det blir kul. Och så blir man sugen på en karaktär och då håller man på med den.
Just det. Precis som att det känns som att ditt uttryck är liksom helt sådär omisskännligt ditt, så känns det också som att språket är det. Hur du skriver. Och hur kom det, alltså just det här, dialog, så säger nallen. Så, alltså hur man läser, det blir väldigt sådär.
Ja, det är ju jättehärligt att höra. Jag kan inte svara på det, för jag vet inte. Jag skriver sådär bara.
Ja.
Och just, sen skriver jag ju inte alltid så, men just vänböckerna har ju det blivit en tonalitet och ett språk. Och så som det enda jag kan säga om det är att det kom till i samtal med en mycket ung människa som var i 2-årsåldern, 2-3 liksom. Och i början så, men sen så att det på något sätt är barnnära. Utan att vara barnspråk så tänker jag att det är barnnära liksom i, det är väl det enda jag kan säga. Som jag vet, liksom.
Ja.
Men det är nästan så här, man skriver som man skriver och man pratar som man pratar, eller hur? Det är liksom, det är ganska komplexa skeenden som man inte riktigt styr över själv.
Nej, precis. Det är spännande att det inte går riktigt att förklara.
Nej, precis. Nej. Eller det kanske någon annan kan, men jag...
Ja, nej, precis.
Jag kan inte det.
Nej, men jag tänker att det är liksom på vissa sätt så måste det ju vara väldigt mycket eller många medvetna val i berättelserna man skapar. I hur texten läggs upp, vad som liksom är i bild och vad som inte, alltså allt det här liksom, det är ju ganska, det mejslar man ju fram ganska medvetet ändå och liksom kanske någon tanke kring som ju också känns som kännetecknande för dig, alltså att ha liksom en mångfald och ett genustänk eller på något sätt så. Även om jag förstår att det inte är något som du kryssar fram, och det är ju också ofta så att det inte är det berättelsen handlar om, men det finns där, där och det är viktigt. Ja, liksom. Och det är,
Nej, men så är det ju. Man tänker både massor och ingenting. Det är det där med om det går lätt så är det rätt. Det är precis som att man tänker sig knakar och man har en massa idéer. Och sen så kanske man skriver ur sig och så får det ligga och kallna och så läser man. Och då kanske man, då måste man ju titta på det med en mer kritisk blick. Man kan liksom inte vara jättekritisk precis när man gör.
Nej.
Då måste man liksom bara få vara i den där leken, eller om man nu kallar det för lek eller flow eller kreativiteten. Och sen så får man liksom backa ett steg och titta. Hur blev det här nu? Vad handlar det om? Eller vad blev det liksom en rätt tonalitet? Eller känner man med den här karaktären? Eller blev det tråkigt nu? Eller?
Men hur funkar det då när du har... För du har gjort ett par, det är säkert fler, men två som jag tänker på direkt så, som har varit på uppdrag av andra. Alltså myndigheter i ett fall och Rädda Barnen. Rädda Barnen och brottsoffer. Jag tänker på Liten
precis.
Och Varesigges hemma.
Ja, precis.
När det har liksom varit, då har du tematiken.
Ja, precis. Det, då har du, och så kan man ju säga att jag har varit med, så är det ju även om man illustrerar andra författares texter, som till exempel när jag samarbetar med Ulf Stark, så är med Systern från havet, var ju hans initiativ. Det handlar liksom om de finska vinterbarnen som kom. Och då lägger man sig, sätter man sig mer i baksätet och så försöker man gestalta hans text på ett så bra sätt som man kan. Eller till exempel boken som jag gjorde tillsammans med Hedi Frid, som handlar om förintelsen. Då är det ju hennes berättelse. Och sen så då är man ju på ett sätt mer hantverkare. Och i tät dialog naturligtvis tar man fram de bilderna. När vi till exempel Liten har jag ju både skrivit och illustrerat. Precis. Men det är ändå inte mitt tema, utan det är ett regeringsuppdrag som Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att nå en brottsoffergrupp som är stor och osynlig och som det är svårt att nå, nämligen småbarn.
Och hur ska man nå dem och hur ska man kunna få dem att förstå att om man är rädd hemma, om man är otrygg hemma, om man är utsatt för omsorgssvikt eller fysisk eller psykisk misshandel, då har man, då står det inte rätt till. Då har man rätt att få hjälp och skydd. Och det är ju nästan omöjligt eftersom barn är så lojala med sina föräldrar. Det är jättekomplext och jättestort och jättesvårt. Men jag hade ett första möte med Brottsoffermyndigheten och vi funderade på en massa olika saker och om det skulle vara, vi var inte ens säkra på att det skulle vara en bok först, tror jag, utan det var lite, ska det vara flera böcker, ska det vara broschyrer, ska det vara, vad ska det vara för någonting? Men då kom vi ändå fram till att en barnbok är ju ändå liksom, den, då har man, en broschyr kommer ju inte något barn att plocka upp liksom. Så det blev en barnbok och tilltalet är direkt till barn, men vi vänder oss egentligen lika mycket till vuxna. Och det kan ju också vara vuxna människor som har haft den här typen av problematik i sin uppväxt. Eller det kan bara räcka med att man är en vuxen som får en större lyhördhet eller förståelse för att så här kanske, en påminnelse om att så här kan livet se ut för många. Och att man har, som vuxen har man ett ansvar för fler än sig själv och sina barn. Man har liksom ett ansvar bara i egenskap av att vara vuxen. Om man anar oråd eller så. Och sen så är det också till lite för att hjälpa och stärka människor som jobbar nära barn. Så att det, den har ju flera syften. Så det var ju en svår bok att göra. Och både att skriva och göra bilderna till. Så den har jag gjort om galet många gånger. Den har ju bilderna sett ut allt ifrån den ganska realistiska bilder. Alltså med människor. Till mera barnsliga figurer. Eller vad man ska säga. Fast mänsklig gestalt. Till att till slut blev de här, någon sorts nallar eller djur. Liksom en fabform. Och fabeln är ju effektiv på det sättet att man kan ta upp ganska svåra, stora ämnen. Och de blir på ett sätt lite avladdade eller urladdade av att vara, det är inte lika otäckt liksom att det är två nallar som slåss eller två mänskliga gestalter som pucklar på varandra liksom, vuxna människor. Det blir otroligt starkt och läskigt. Så på ett sätt så rundar man till det liksom. Det går lättare att ta det till sig om det är de här djuren som nästan har något lite komiskt över sig också liksom.
Just det. Ja, det har jag tänkt på också, att det är i dina bilder så det är så liksom, det är mycket luft också. Det är så här lätt och luftigt. Men så kan ändå texten då vara tung.
Ja, precis.
Eller tematiken kan vara det. Och så. Men så funkar det ju.
Ja.
Jag förstår att det är. Men är det alltid tydligt för dig om det ska vara en mer mänsklig gestaltning eller om det ska vara en figur? Eller får du, där får du testa dig fram.
Nej, utan där får jag får testa mig fram och texta mig fram och pröva, så att säga. Det är lustigt, för jag håller på att jobba med en pjäs just nu. Jag kan inte säga så mycket om den än, men det är samma sak. Fast det är för en vuxen publik så är det så här, ska de vara djur? Eller ska de vara människor? Ska de vara både djur och människor? Alltså så där, en fabel är ju faktiskt väldigt intressant. Det kan man ju använda sig även om man har en vuxen publik.
Just det, verkligen. Men fanns det de tankarna i Vare Sigges hemma för dig också?
Nej, där har jag inte hållit på någonting med djur. För där var det ju så tydligt. Det var ju Rädda Barnen. Och det är ju tre barnpsykologer som har samarbetat med mig. De är alla anställda på Rädda Barnen och de efterlyste den här typen av litteratur, för de träffar så många barn som behöver byta sitt hemma. Och det är också ett begrepp som vi försöker etablera, eller som vi pratat om, att det är för många barn ett bättre begrepp än att säga att man är omplacerad. Det är ett väldigt knöligt liksom, knöligt sätt att formulera sig om man är liten. Att det som egentligen händer är ju att man måste byta sitt hemma. För att det hemma som man har inte fungerar.
Just det.
Och då så var det så tydligt att de sa att det är många barn som är med om den här situationen. Men det finns väldigt lite litteratur. Och vi söker efter det.
Mm.
Och då så kom vi på att vi gör det tillsammans. Så att det de har gjort är att de här tre psykologerna har skrivit texter till mig. De har anonymiserat och blandat ihop berättelser så att ingen ska känna sig utelämnad alls. Utan de har liksom gjort som lite fiktiva exempel på hur det kan vara.
Mm.
I sin yrkeserfarenhet. Och sen har jag sen i min tur hittat på en fiktiv karaktär som är Sigge.
Just det.
Och beskriver liksom en sån, ett sånt byte av hemma eller en omplacering.
Mm.
Så gick det till.
Mm.
Och den är ju, det kändes liksom bara knöligt att hålla på och göra om det till någon sorts fader. Utan det är så direkt på liksom det temat och det ämnet att det här behöver beskrivas. Så då gjorde vi det bara.
Har du fått någon feedback från, eller har du hört från både yrkesverksamma eller andra kring de här?
Liten fick väldigt mycket negativ kritik i Tyskland.
Mm-hmm.
Och då tror jag att det var för att den inte blev presenterad liksom som det den är. Den är ju liksom inte en barnbok vilken som helst som man kan bara hitta med en gullig nalle på omslaget. Utan den är en väldigt tung berättelse. Så jag tror att det handlade mest om det. Att den hamnade i bokhandeln på ett lite olyckligt sätt liksom utan att få den här beskrivningen. Men annars har jag fått i princip bara positiva reaktioner från den.
Mm.
Och Sigge har egentligen, den har passerat ganska obemärkt. Den har liksom inte fått så, jag har fått fina recensioner på den, men sen har det liksom inte varit så mycket snackis, utan den tror jag ännu mer kanske har blivit en bruksbok. Att de som behöver den, de hittar till den och de använder den. Ofta på, liksom, på så här kvinnojourer eller bara barnpsykologer, skolkuratorer. Alltså, den används så. Och Liten, som vi kanske trodde skulle bli så smal, den har ju nu otippat nog blivit översatt i väldigt många språk.
Mm.
Och så, det känns ju fantastiskt roligt. Mm.
Ja. Vi har ju nämnt Ulf Stark lite grann. Ni hinner ju göra många böcker tillsammans.
Vi hann göra en pjäs och tre böcker.
Ajax-systern. Och den här Hallå där inne.
Hallå där inne.
Oh, den ser så fin ut. Den går ju inte att få tag på längre.
Den, så är det. Ja, men den kanske kommer eventuellt ta med i en samlingsvolym.
Åh, ja.
Ja. Så att den, det lutar åt det. I så fall så får man träffa den igen.
Ja, vad fint. Underbart. Ja. Men vad kan du berätta om samarbetet med Ulf Stark? Hur börjar det?
Det var ett fantastiskt samarbete. Jag uppvaktade honom några gånger på bokmässan och sådär för att jag tycker att han är så fin och härlig.
Mm.
Jag kan bara säga gott om våra samarbeten. Jag tycker vi har haft roligt. Jag tycker att han har varit tydlig.
Mm.
Han har också givit mig mycket frihet, men han har haft åsikter och jag har kunnat ha åsikter om texten. Alltså, väldigt professionell och väldigt roligt. Vi har haft roligt.
Mm.
Han fattas mig.
Mm.
Han finns kvar i böcker.
Ja.
Det är liksom, det är bara så. Både Ulf Nilsson och Ulf Stark har jag haft fina samarbeten med, och ingen av dem går kvar på jorden, men de finns ju ändå kvar i ens hjärta. Och jag tänker ändå att man får också vara så glad att man fick med båda de här, som jag tycker är liksom ikoner, att man har fått vara med dem och fått skapa tillsammans med dem. Och Ulf och jag hann ju göra mer ihop, och det var ju fantastiskt att få göra pjäs när vi gjorde Systern från havet som föreställning. Eller jag var ju bara med och gjorde dockor och design. Det är ju helt hans text. Men det var för mig jätteviktigt.
Mm.
Och jag tror också att det har bidragit till att jag har blivit så otroligt förtjust i teater.
Mm. Var det första, liksom, första gången som du var med på ett hörn i?
Alltså innan dess så har jag ju blivit liksom uppsatt. Att de har satt upp, gjort barnteater och jättemycket fina barnteatrar. Liksom. Men Men det här var nog första gången som jag var med så konkret och fick vara närmare hantverket och fick vara med och göra.
Mm.
Det är ju dockmakare som gör dockorna och maskerna och så. Det är ju ett yrke för sig som är jätteavancerat. Mm. Men jag har ju varit med och formgivit och liksom skapat designen. Och det var ju faktiskt, det är ju faktiskt lite beroendeframkallande att få vara så i verkstäder tillsammans med duktiga dockmakare och kostymörer och sådana som kan liksom riktigt måla scenografier och bygga. Och alltså det är jättekul. Ja.
Gud vad häftigt.
Ja, så att det var en sån där, en av dem. Så det får jag nog tacka Ulf för. Och det var ju då så att den var ju pjäs långt innan den blev bok.
Mm.
Så först så gjorde vi pjäs och sen var jag som tjatade igen och sa vi kan göra bok av den, den är nästan en bok. Nej, sa Ulf, den är inte en bok, jag måste skriva om allting. Ja, men det kan du göra. Och sen plötsligt hade han gjort det, så gjorde vi bok av den. Så det var jättehärligt, det är jag väldigt glad för.
Wow, vad häftigt då att göra de illustrationerna till den här berättelsen.
Ja.
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 Satt de, gick det snabbt eller var det, hade du dem liksom på något sätt i dig?
Ja, jag hade ju ganska mycket av dem i mig eftersom jag hade gjort maskerna och liksom mycket skisser inför kläderna till dockorna och lockorna. Så att jag ska säga att det gick ganska fort sen. Sen försökte jag bara behålla känslan ifrån pjäsen in i boken. Och det är ju sådär typiskt också lite grej att nu i efterhand så tänker jag att det är ganska få som har sett pjäsen.
Mm.
Och det är länge sedan. Boken lever ju kvar längre. Teatern är ju liksom en flyktigare konstform.
Mm.
Men då när man har gjort pjäsen, då tror man att det är jätteviktigt att det ska vara precis samma tonalitet och sådär. Att man ser det som en helhet. Men sen när man ska vara efterklok så fattar man att jag hade kunnat gå friare ifrån pjäsen egentligen.
Mm.
Men då ligger jag liksom så nära.
Jag förstår. Jag tänker också på, såklart, Ulf Nilsson.
Ja.
Och om du vill säga någonting om hur det var att göra Kära hälsningar från döden.
Ja. Det var så pass jobbigt så att vi fick hoppa över. Om det var ett helt år eller en termin. Liksom man tänker lite i halvårscykler när det gäller bokutgivningen. Men jag sa ja medan Ulf levde. Han frågade mig.
Mm.
När han hörde av sig och berättade att han visste att han inte hade så lång tid kvar att leva. Och han hade det här manuset och han undrade om jag ville göra bok av det.
Mm.
Och då säger jag utan att överhuvudtaget reflektera. Eller det kändes självklart att göra det eftersom han ville det.
Mm.
Och sen så hann vi träffas och jag hann fast se en massa foton. För jag tyckte det skulle vara fint om det var Ulf. Liksom. Så jag tittade på en massa barndomsbilder på honom. Och, vi pratade mycket och vi hade jätteroligt när vi satt och... Så han var ju en väldigt så skön person.
Mm.
Och sen gick han bort. Så gick det plötsligt jättefort och så var han plötsligt borta. Jag hade hunnit visa honom 3-4 illustrationer som förslag. Och han tyckte om dem och sådär. Så att det kändes väldigt skönt att jag liksom visste att han, att han var med liksom på det bildspråk och på den tonalitet. Och att jag hade ändrat då från en flicka till en pojke och att den pojken skulle se ut som han.
Just det.
Alltså det var han med på.
Mm.
Men sen blev det svårt. Sen så tyckte jag liksom att det kändes jobbigt och tungt och lite oöverstigligt. Och särskilt då bad jag om att få en halvårs liksom respit. Så gjorde jag ingenting på den utan gjorde något helt annat då.
Mm.
Och sen så gjorde jag den när det hade gått lite tid. Och då hade jag också ett väldigt fint samarbete med Lotta, hans fru. Mm. Hon är författare och poet. Och visste ju mer än någon liksom var Ulf. Tänkte och önskade, men vi har ju inte ändrat någonting, men jag menar jag var tvungen att förhålla mig till på något sätt texten och alltså vissa saker måste man ändå ändra och så plötsligt hur gör vi här och ska det här vara en bild eller ska det vara ett uppslag eller ska det vara, alltså man måste ju fortsätta, vi var ju tvungna att fortsätta bygga bok liksom, även om inte han var kvar med oss.
Mm.
Och då kändes det väldigt skönt att hålla henne i handen, att vi kunde göra det tillsammans.
Mm. Mm. Just det. Ja, oh, den är så, så, så fin. Och den är så, det gör så ont, men den är ju också så trösterik. Liksom.
Ja,
Och där fick jag nog hjälp av att Ulf själv sa att han hade liksom, han var ju liksom färdig. Även om han gick ur tiden för tidigt, kan man tycka.
Mm.
Så var han sa själv att han liksom gick utan ångest, att han var liksom färdig. Så det, det är ju en tröstebok, och det är ganska fantastiskt att det är han som själv är i ett döende, liksom, att det är han som tröstar oss.
Ja, oh, precis. Precis.
Ja.
Ja. Ja. Det är ju, det är ofta stora, starka känslor.
Ja, precis.
Starka teman och ja, svåra saker och liksom som eller det är det ju inte bara, men
nej, jag tänker att det är liksom är, ja, det kanske är starka känslor, men jag tänker vänböckerna, det är ju rätt stora känslor ibland, men det är ändå ganska så här hanterbara och alltså ganska vardagsnära. Det är som hög igenkänning är väl det som jag på något sätt strävar efter i vän.
Ja.
Man tänker det är en annan tonalitet i liksom kära hälsningar är ju liksom, då är vi ju, det är en annan liga på något sätt. Jag vet inte hur jag ska. Jag är ju intresserad av känslor.
Mm.
Ja, det är som saker man inte förstår alltid, och jag menar, det är någonting som man aldrig blir färdig med som människa, men det är ju liksom, det är ett mysterium.
Mm.
Mellanmänskliga relationer är ju väl det som jag är intresserad av och försöker beskriva på
olika sätt.
Både när det är lustfyllt och mindre kul.
Mm. Är det akvarell och tusch som är mest... Eller hur gör du? Jag läste någonstans att du har slutat skissa.
Ja.
Berätta lite mer om det.
Precis. Jag har slutat skissa. Eller jag skissar jag liksom frimärksstora grejer, eller jättesmått, eller jätteruft, super liksom snabba grejer.
Ja.
För att jag tycker oftast att det är liksom, när man ritar om en bild så blir det oftast liksom sämre. Så att jag tycker att det är någon nerv som man, då gör jag hellre flera och så väljer jag av dem.
Mm.
Så att säga. Så jag slänger ju mycket.
Mm.
Men jag sitter liksom inte och gnuggar på ett papper, eller jag skissar inte igenom en bild så mycket. Jag vill att det ska finnas en tvekan liksom i linjen och en tvekan i bildbyggandet medan jag håller på.
Mm.
Är det begripligt beskrivet?
Ja, jag fattar. Precis. Ibland så känns det som att liksom pennan eller penseln eller ja, men linjen liksom inte har, och det här kommer ju nu då, för det kommer ju från en som inte kan det här alls då. Så, men du vet, som att det är som att pennan inte lämnar pappret. Att det är en enda linje så här.
Ja, men det är ju liksom ett formspråk eller ett sätt att prata eller en estetik. Man kan prata om maner eller man kan prata om dialekter. Det är liksom ett tilltal. Det är ju så.
Ja.
Och jag tycker om det där lite snoriga, liksom att det bara åker. Liksom.
Men är det det kan finnas en viss tvekan då som du beskriver det?
Ja, det kan det ju verkligen göra. Ja, precis. Och en liten skevhet kan det ju bli. Och, liksom, och att man inte går in och suddar och ändrar. Ja, då, utan att det får liksom vara, det får bli som det blev. Ja. Liksom.
Underbart. Men är det också mycket från din tid på tidningsredaktion som det är? Alltså det här... för det känns som det går ganska snabbt. Eller onekligen, du har ju gjort hur mycket som helst. Alltså...
Ja, jo, men det jag är ju snabb.
Mm.
Och snabbheten är ju verkligen på ett sätt, den har ju förstärkts i och med att jag har jobbat på dagstidning.
Mm.
Det är ju, då jobbar man ju under tidspress hela tiden.
Mm.
Så att absolut att det har påverkat mig jättemycket i mitt uttryck. Men det passar också mig ganska bra, för jag är ganska snabb i hela min person. Jag tänker ganska snabbt och liksom prövar om. Och, jag är inte heller så jättefäst vid... Det är inte som att jag går och funderar liksom ett halvår på en målning och sen genomför jag den. Utan jag prövar mig fram. Jag tänker medans jag tecknar. Mm. Och jag tänker medans jag skriver. Och, så att det där snabba passar mig bra liksom, i mitt sätt att arbeta.
Det låter nästan som att du liksom tänker genom att skriva. Eller tänker genom, ja, liksom, ja, att precis. Det är samma...
Ja, så är det verkligen. Mm. Så är det verkligen.
Det blir ju som ett sätt att, det är ju ett språk, ja, precis som det talade språket. Mm. Liksom. Men det tror jag att jag delar med ganska många. Jag tror ganska många sätter sig vid skrivmaskinen eller vid datorn och inte vet alls vad det ska ta vägen. Och det gäller nog bildkonstnärer också, mm, i rätt hög grad. Men det finns ju också många bevis på motsatsen. Att det finns folk som antingen skissar igenom i olika skalor. Och, jag var nu på Rodin-museet i Paris bara för några dagar sedan. Och blev så imponerad av hur han skulpterar upp en skulptur. Först är den liksom en decimeter. Sen skulpterar han upp samma på en meter. Och sen gör han den i full skala, 2,5 meter. Alltså att han kan röra sig mellan skalor på det där sättet. Det är ju spännande. Och kräver liksom en väldig hantverksskicklighet. Men då har han ju på något sätt bestämt sig i den lilla skissen för uttrycket. Och sen så kan han liksom upprepa det fast i en annan,
just det,
storlek. Och det, liksom, den typen av process skulle jag aldrig ha. För jag, då har jag hunnit tänka ut något nytt. Ja. Liksom, förstår du?
Ja.
Så där är det, ju, det där är ju avundsvärt på många sätt. Och resultatet blir ju annorlunda beroende på, mm, hur man funkar. Liksom.
Men när du nämner ändå skulpturer så skulle jag så gärna vilja prata om och höra dig berätta om dina lekskulpturer. De här,
ja, ja,
skulpturerna för barn. Som jag kom över bara häromdagen så såg jag någon sån, något litet klipp från någon utav invigningarna för Vila och famna.
Ja.
Och jag bara, alltså jag blir så rörd. Jag blir så rörd. Och när liksom barnen springer fram och börjar klättra direkt liksom. Åh, oh, ja, det är så fint. Det är så fint.
Ja. Visst är det häftigt. Oh. Det där är den roligaste målgruppen man kan ha.
Oh.
För det är så direkt.
Ja,
om det inte funkar så funkar det ju inte. Det är som om man gör en barnpjäs. Liksom. Om de tycker det är tråkigt, då går de ju.
Ja, precis.
Eller går de till en bok. Eller börjar prata om något annat. Eller, det är liksom, det är stenhårt på det sättet.
Ja, verkligen.
Och väldigt, väldigt härligt.
Ja,
ja, det där är ett ganska nytt projekt. Jag gör det tillsammans med min dotter Klara Vichén Sikovic. Hon är konstnär och designer.
Mm.
Och mycket bättre på tredimensionell form än vad jag är. Hon är ju skulptör.
Mm.
Och jag är inte det. Så, att, så de där har vi liksom jobbat fram tillsammans. Mm. Där liksom lite idé och uttryck och kanske framförallt liksom de här karaktärerna som vi pratar om nu, Vila och Famna, liksom har ju små nyllen, små ansikten och uttryck som, där man nog kan se att, det, att jag är med. Liksom. Men det är hon som är den tredimensionella som skapar liksom volymerna. Mm. Så det är ett jätteroligt samarbete.
Vad kul att få göra det ihop såklart med sin dotter, ja, och liksom att du också givet att du har jobbat så mycket med din mamma. Och,
ja, precis.
Men just det här med det som du nyss beskrev också, att det, då får du göra det som du älskar och är bra på och det här snabba kanske då. Och så får någon annan ta det där andra som kanske, ja, du inte skulle ha, nu vill jag inte lägga ord i munnen på dig, men ha tålamod till, eller?
Det är precis, du sätter verkligen fingret på. Ja. Men det är inte bara tålamodet, det är ju kompetensen.
Ja,
också.
Jag
är
visst, väldigt
platt i mitt seende. Jag skulle inte vara bra på det. Jag tror jag inte att jag var mycket som helst. Jag har det liksom inte i mig.
Nej.
Så att det är ju, och jag gillar ju verkligen samarbeten och jag är verkligen inte bra på allt. Det är ju ganska få som är det. Men det är därför det är så fantastiskt också att arbeta med teater och sådär.
Mm.
Man kommer in med så olika kompetenser och att man liksom, arbetet blir större, ja, på det sättet. Det är fantastiskt. Men skulpterandet, vi är full fart. Vi har fått nya uppdrag och vi håller på att göra nya grejer nu. Så det är hur roligt
kul,
som helst.
Vad kul. Men är kyssen också, det är också er gemensamma?
Ja, kyssen är också våran och den är ju skiss. Man kan säkert även där känna igen en viss touch liksom ifrån mina uttryck eller så. Men där ska jag säga att ännu mer att det är Klaras formspråk som lyser igenom och hennes liksom också grundidé. Och nu jobbar vi med en större utsmyckning i Österåker där vi ska göra en skulpturgrupp tillsammans. Mm. Det är jättekul. Och då börjar vi med workshops. Vi ska ha workshops både på förskolor och på äldreboende eller sån här seniorträffar. Mm. Så vi ska intervjua och jobba kreativt med riktigt små barn och väldigt gamla människor.
Inför liksom att hitta rätt uttryck,
ja,
till, precis, skulpturerna. Okej.
Okay. Ja.
Wow.
Alltså det är jättekul. Ja. Vi har så roligt.
Ja, förstår du? Ja, men och
det är
hela...
världens roligaste jobb.
Ja. Och vad viktigt det också är. Och vad fint det liksom är. Alltså man tänker på hela den offentliga miljön. Och liksom tillgänglighet för, ja, så för, på så många plan, Stina.
Ja, offentlig konst är ju, det är ju fantastiskt. Det är ju verkligen ett hedersuppdrag att få vara i liksom allas parker och torg. Liksom. Mm.
Det blir någonting större. Fort för så fort det liksom, det blir ju konst överhuvudtaget och böcker och såklart så fort det liksom är i liksom betraktarens ögon på något sätt så händer det saker, men när det också är blir en del av staden liksom och den offentliga miljön, ja, så blir det väldigt kraftfullt. Jag blir jätteberörd, alltså jag börjar gråta nu nästan. Herregud. Jag tycker det är så fint. Men och visst är det så att de också de låter och lyser.
Ja, de låter lite grann. Man får ligga lite nära så hör man. Ah. De har små hjärtljud.
Nej.
Jo, och sen så lyser de.
Och så lyser de.
Mm.
Ja, så fint. Musikalen Får jag vara med?
Ja.
Vart börjar den här idén för dig?
Det var egentligen initiativet var Sara Riedels och hon tror jag de flesta som lyssnar har koll på att hon är ju, både sångerska men framförallt kompositör och skriver egen musik. Hon hörde av sig till Ada Berger som då var konstnärlig ledare på Unga Dramaten och föreslog att vi skulle göra någonting tillsammans och det var fantastiskt roligt.
Mm.
Så att man kan säga att det var ett samarbete också väldigt tätt med Sara Riedel och Anna Vnuk.
Just det.
Som är ju dansare och koreograf och också numera regissör.
Mm.
Och hon regisserade, jag skrev också med mycket hjälp av Anna Vnuk får jag säga. Och sen så gjorde Sara Riedel skrev all musik och hon var också med på scen.
Mm.
Och jag gjorde kostym och scenografi där också.
Mm.
Tillsammans med alla duktiga hantverkare och konstnärer som finns i ateljéerna på Dramaten såklart.
Mm.
Nej, det var hur kul som helst. Det är fantastiskt. Och det är så, jag tycker att det är väldigt roligt att jobba både ibland på små teatrar och med små medel.
Mm.
Och sen ibland få de här riktigt, liksom, med mina mått mätt, stora budgetar och stora möjligheter och svängrum. Och liksom.
Mm.
Så det är, båda sakerna kan vara väldigt utvecklande.
Mm. Går den fortfarande...
Nej, den går inte tyvärr. Men den gick ju upp strax före pandemin och fick ett ganska kort liv därför.
Mm.
Men sen så gick den upp igen en gång efter pandemin. Så det var jätteroligt. Mm. Men nej, nu finns den ju som pjäs. Så att man, vem som helst är ju fri att sätta upp den, så att säga.
Mm.
Jag har inte hört några planer på att den ska upp igen på Unga Dramaten heller. Men det vore ju naturligtvis kul.
Ja, verkligen.
Men nu skriver jag nytt istället. Nu hade jag precis premiär på en på Dockteatern Titut som är en liten teater som har funnits ända sedan 80-talet på Zinkensdamm i Stockholm. En jättefin, de jobbar mycket med dockor och dockspel.
Mm.
Och där har vi gjort vi hade premiär bara för ett par, tre veckor sedan på Lorpan längtar.
Lorpan längtar?
Mm.
Vad är det för någon? Vem är Lorpan?
Lorpan, det är en liten lurig rackare. Det är ett barn.
Mm.
Ja. Så hon har ju mänsklig gestalt. Mm. Men sen så är det ju en annan karaktär där som man inte riktigt vet om det är en katt eller ett barn. Apropå fabeln.
Mm.
Ja, men så den kan jag rekommendera.
Åh, vad kul.
Den har jag gjort skrivit tillsammans med Inga Lill Ellung som är den som har regisserat. Och så har det varit fantastiskt duktiga dockmakare som har... gjort dockorna tillsammans med mig, eller det är de som har gjort dockorna när jag har bestämt hur de ska se ut. Så det har varit ett jättefint, lustfyllt arbete. Och den går ju från och med nu. Så att den, om man är i Stockholmstrakten så kan man ju gå och se den. Eller så kommer den ju gå ut på turné sen också.
Ja!
Bra. Kan man hålla ögonen öppna.
Ja, det ska jag göra verkligen. Gud vad kul. Ja, men det känns ju som att du har berättat, men också som man hör lite att lusten drar mot teatern.
Ja, just nu är det så. Mm. Men jag har ju, filmen blev ju klar nu också, den tecknade filmen. Så att jag skulle säga att jag gör allt möjligt. Jag har jobbat med en massa ny grafik för vuxna också, abstrakta bilder. Och, så man kan säga att lusten drar åt allt möjligt, åt alla möjliga håll. Och lusten har jag verkligen. Så det är fantastiskt roligt. Så att jag tror aldrig att jag kommer välja om jag ska jobba med liksom kultur och konst för barn eller för vuxna. Eller, jag tycker att det roliga är att man får vara i de här olika världarna och lära sig nya saker också. Jag gillar att lära mig nya grejer. Det är ju, jag tycker om när det är lite svårt.
Just det.
Och det är ju svårt. Det kan ju vara svårt. Det kan vara svårare att göra sin 44:e bok än sin första. Så det är inte det att det blir lätt per automatik för att man har gjort det förut. Men det finns ju någonting jättefint i att få komma in i de här nya världarna också.
Mm.
Som teater som är så pass nytt för mig.
Mm.
Det är ju super roligt. Ett privilegium.
Finns det någonting som du inte har utforskat alls ännu som du gärna skulle vilja? Eller som du eventuellt har liksom bara smakat lite på men skulle vilja utforska mer?
Nej, vet du, jag tänker liksom inte så. Jag har liksom nästan inga sådana liksom jättestora, långa drömmar, utan det är jag är väldigt mycket här och nu i det som händer. Mm. Så tycker jag ofta att det är så att det ena ger det andra.
Just det.
Så just nu att jag skriver för vuxna och får jobba med kostym och scenografi. Det känns jätte... Nu tycker jag att det är det roligaste jag kan tänka mig. Och så får jag göra det. Då är jag jättelycklig över det.
Mm.
Och sen kommer jag säkert tycka att det är jätteroligt att göra en föreställning eller en film för barn igen. Alltså, så jag tycker mest att det är, jag kan inte säga att jag längtar någon annanstans i det här. Utan att jag tycker bara att det är bara så. Så börjar jag bli så gammal så att jag tycker så här, bara man får vara frisk och hålla på så är jag glad. Så är det när man har passerat 50, då känner man väldigt mycket så tacksamhet över att allting, när det fungerar liksom.
Ja, precis. Ja, nu ser jag fram emot att först och främst läsa Vem bits som kommer här nu snart.
Ja.
Och ska jag hålla utkik efter Doktorn tittar ut.
Ja,
och,
vad roligt. Och jag ska lyssna på er podd.
Ja. Ja.
Det ser jag fram emot.
Ja, vad fint. Men du, kära Stina Wirsén, tack och förlåt.
Förlåt. Vilken härlig. Tack och förlåt. Är det så du avslutar alla, eller? Ja. Tack och förlåt.
Tack och förlåt.
Jag är jag och inte du. Jag gör det här jag gör just nu. Jag vill gå hit och jag gör så. Säg inte åt mig vart jag ska gå. Jag är jag och inte du. Jag gör det här jag gör just nu. Jag vill gå hit och gör jag så. Säg inte åt mig vart jag ska gå. Det är grejen som är grejen, inte tjafset runt omkring. Ni kan tjafsa med varandra om allt och ingenting. Lek med mig eller låt bli, det kan vara jag. Det kan vara vi. Jag är jag och inte du. Jag gör det här jag gör just nu. Jag vill gå hit och gör jag så. Säg inte åt mig vart jag ska gå. Säg inte åt mig vart jag ska gå. Säg inte åt mig vart jag ska gå.